Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Alltså det är någonting i mig som gör att jag vill gå på en ravefest.
Kan fixa det den 14 augusti.
Okej, okay. Vem är det, vilken artist är det då som uppträder?
Özgur, som Özgur. Dansmusikpodden.
I saw your dance. I saw your dance moves, Hanif.
Men det är kurdiska dansen. Ja. Var det inte bra?
Alltså den där videon är fortfarande episk för dig.
Det är det.
Där Gian står och dansar lite så full, halvsexigt. Och så kommer han. Det är så jävligt
alltså. Fan, det var... coming from far away as well. Alltså,
det, ja, men det ser ut som att han har varit på en liten resa. Och nu är han på väg tillbaka.
Alltså den kvällen var episk.
Ja, det var det.
Det var så jävla roligt.
Fan, jag måste sluta festa nu alltså.
Jag har ju lite dåligt samvete åt dina vägnar.
Varför det?
Därför jag förser mina vänner med alkohol.
Och jag tar ansvar. Igår var det inte ditt fel.
Nej, drack du alkohol?
Ja, det gjorde jag.
Var du ute igår?
Ja.
Men Ashkan, varför fick inte jag något samt? Jag kunde ju hängt på.
Ville du det?
Ja, hade jag kunnat så hade jag följt med. Jag tycker det är schysst att man får frågan. Vi är ju team, vi är ju...
Förlåt.
Du, Aron, jag måste bara ställa en fråga till dig.
Ja, vi har redan börjat spela in.
Vad har du för erfarenhet av att ta med dig random tjejer hem på efterfest?
Han är förlovad, det vet du va?
Men det spelar ingen roll. Han har ändå haft erfarenhet. Vi pratar alltid om dåtid.
Jag har
dåtid.
Ingen aning om... vad du pratar om. Vad är det här tjejer? Vad är efter och vad är fest?
Just det, för du kanske inte ser skillnad på förfest och efterfest. Hela livet är en fest.
Ja, man ser om man vill. Då har jag besvarat din fråga.
Nej, det har du inte gjort. Det här med att ta med sig personer. Så här, en viktig fråga som vi måste ändå principiellt få avklarat. Liksom. Om man som kille tar med sig tjejer hem på en efterfest, finns det inbyggd förväntan? Alltså förväntas det av killen att den killen vill ha sex med tjejerna?
Okay, Aaron, I have to just warn you about something. Hanif, he always goes one step too far. So whatever advice you would give him, tone it down a bit.
I was sweating before I came into the studio. So, Gestapo, what was it you wanted to ask specifically?
Expectations on us guys.
Ja, men alltså, ja, men ta det på svenska nu.
Aha, okay.
Så här är det. Och det här måste du förstå. Att tjejer har aldrig fått lära sig att ta ett nej.
Exakt.
Det där hördes inte, Hanif.
Det ingår inte i deras uppfostran.
Nej, det gör inte det.
På grund av könsproblematiken.
Och framförallt inte kopplat till någonting som har med sex att göra.
Jag tror Shakespeare, var inte han som myntade Hell has no fury as a woman scorned?
Vad innebär det på svenska?
Helvetets raseri är inget mot en kvinna som fått ett nej.
he also was the one who said about wine that it provokes a desire but it takes away the performance. So.
Vad innebär det på svenska? Vad sa du? Vad blir det på svenska?
Man blir lite kåt, men man får inte upp den.
Mm.
Vinballe.
Just det.
Fast på ett väldigt fint sätt.
Vem myntade vinballe?
Shakespeare.
Vad fin du är i håret, Ashken, tänker ni.
Mm-hmm.
Vad är din hemlighet?
Du har volym. Du har lite volym.
Ja. Här är min hemlighet.
Spons.
Israelisk hårolja.
Hej, vet du vem som säljer israeliska hårprodukter?
Nej, vem då?
Rissa.
Är det sant?
Och hon sa att jag skulle passa på att göra reklam för hennes online-shop.
Har hon en online-shop?
Ja, och det är produkter direkt från Israel.
kan hon
Har ni tagit in spons utan att jag vet om det?
Nej. Det här gör jag av egen vilja. Inte av någon annans vilja.
All right.
Den här produkten
kan
heter The One.
Ja, den heter The One och den är gjord i Israel.
Ska jag ringa upp Rissa?
Nej, men skitsamma nu.
Men sen när har vi börjat anteckna?
Vänta nu.
Aron, lukta på den.
Det luktar Israel.
På tal om Israel.
Visst luktar den gott? Man kan ha den i skägget också.
Okej. Vad bra, vad är det i den då?
Oljesaker.
Ja.
Vill du prova?
Kanske sen.
Okay.
Ja.
Okay, på
men jag behöver nog. Jag tar piken, jag förstår.
På tal om Israel.
Jag har väldigt frissigt hår.
Ja, jag och Mustafa, på tal om Israel.
Okej, okay, Aron.
Jag har inte på tal.
I just want to tell you something first that I'm starting to notice. You are trying to control the conversation often and not letting it have a natural flow.
Ja. Det stämmer inte. På tal om Israel.
Mm-hmm.
Låt oss leka med tanken på att jag är från Libanon.
Ja.
Och,
men född 83.
Ja, men va?
Så efter den israeliska invasionen.
Ja, jag förstår. Ja. Fan, smart snubbe. Han är fan smart. Det måste han nog göra. Låt oss leka med tanken på att jag är från Israel. Jag bor i Sverige. Jag jobbar som polis. Jag har haft ett trevligt sommarprat.
Mm.
Om jag har skrivit en tweet där jag likställer Israel med cancer.
ISIS och Hamas.
Och ISIS och Hamas.
Och Putin.
Kan det finnas någon slags förståelse om Israel har invaderat mitt land vid två tillfällen inom loppet av 2 år?
Absolut. Absolut. Men får jag också säga en sak som är väldigt, väldigt märklig här. Därför att som jag förstår det så flydde väl Nadim efter den israeliska ockupationens var över.
Ja,
för att långt efter.
Vänta, de invaderade först 78 och andra gången 82.
Okej, men stopp. Men Libanon har präglats av inbördeskrig ett bra tag.
Ja.
Ja. Hur kommer det sig att han aldrig förbannar Libanon? Landet han flydde ifrån. Som har legat i krig hela hans liv. Vi kan helt ta ut Israel ur ekvationen. Det skulle fortfarande vara krig. Så.
Jag förstår din poäng. Jag tänker bara så här. Kan man kritisera staten Israel utan att vara antisemit?
Mm. Det är klart man ska kunna göra det.
Det är klart.
Okej, i hans fall, finns det något antisemitiskt där?
Det tror jag.
Varför?
Därför att han likställer Mellanösterns enda demokrati med mänsklig cancer, ISIS och Hamas. I Mellanöstern är det också väldigt, väldigt vanligt med konspirationsteorier som påstår då att Israel ska stå bakom både ISIS och Hamas. Som att de strömningarna inte fanns i de här samhällena innan Israel eller utan Israels förskyllan. Liksom.
But still cannot be if we do a charitable interpretation of what he said, can't we say that maybe he means the Israeli regime or politics in Israel? Det instead of Israelis people.
We don't know. He didn't specify, did he?
Nej, men jag,
I know, but I mean...
Nej, men and this is, could be that but this is like... I know what this guy's politics are.
Ta det på svenska.
Alltså, jag vet vad för politik som Nadim Ghezaleh har.
Vad är det då?
Nej, men... Ja, men ska vi grovt generalisera så verkar han ju vara lite sossig, liten del av det här regnbågskoalitionen då av nytotalitära.
Nytotalitära?
Ja, alltså det är ju mitt begrepp på det. Okay. Men i vanlig fall lite vänster, skön, god, rättvis.
Jag tror Mustafa, du är lite mer rätt inne på det. Jag tror att det som skaver här, det är ju att Israel har väl invaderat Libanon och det präglas av krig. Och det är väl det som sätter spår. Det har absolut ingenting med någonting med antisemitism att göra.
Det är bara en lidstat till väl... Syrien i decennier. Förlåt? Jag har aldrig hört en libanes bara, Syrien är mänsklig cancer. Syrien är mänsklig cancer.
Okay, but,
hur kommer det sig? But, konstigt, eller hur?
Regardless, like apart from Nadim, the problem is there is very strong in the Middle East in general, including Egypt, there is very strong anti-Israeli sentiment, but in princip people don't make a difference between that and Jews quite often. So anti-Israeli sentiment and anti-Semitism in Egypt at least, it's more or less the same thing.
Som islamhatare och muslimhatare. Lite samma sak.
Nej, det är inte det.
Ser ni den kognitiva dissonansen i rummet här nu?
Nej.
De flesta islamhatare är generellt också muslimfientliga. Det är inte så att om man säger att jag hatar islam, men jag älskar muslimer generellt.
No, not necessarily, no.
Varför kan man då inte vara kritisk mot staten Israel och samtidigt...
No, I didn't say that we cannot be. I said that often... For them, it's the same thing. They see Jews and Israel as one and the same thing.
Men det gör ju också de som hatar islam och muslimer.
Nej. Mustafa, det stämmer ju inte. De flesta iranier som är här är ju inga förespråkare av islam. Men de skulle aldrig få för sig att säga att tala illa om muslimer. Vi har ungefär över 100 000 iranier här i Sverige. Jag skulle påstå att de flesta resonerar på samma sätt. Man är inte så mycket
vad
för...
Vad menar du med att tala illa om muslimer?
Du sa ju så här att de flesta som hatar islam hatar
generellt.
Generellt
så går det
Det gör det ju inte utifrån vi har 100 000 iranier här. De flesta har kommit hit på grund av att de har flytt krig. Och det är total...
exiliranier
som bor här. 100 000.
Som var sekulära, ja. Högutbildade. Mm. Sen har de släktingar i Iran som är muslimer. Så jag förstår av de skälen att man inte... Men det är inte så att de ser sina somaliska muslimer eller afghaner som sina bröder nödvändigtvis.
Nej, men de hatar ju inte muslimer.
Okay, but Mustafa,
muslimfientliga.
To give you a point, it's quite often yes the case, yes. But at the same time it's also important not to generalize and to claim that it is always.
Jag håller
kind of
med dig, så är det inte alltid. Min poäng är bara att hur kan så här, Aaron, kan du ge oss några tips på hur man kan kritisera Israel som stat utan att vara antisemit?
Ja, det är klart. Du kan säga, jag tycker trafiksituationen i Tel Aviv är horribel. och det är ett exempel på legitim kritik.
Okay.
Som jag tror dessutom de flesta Tel Avivbor skulle ställa upp på.
Or I don't like Netanyahu till exempel.
Men att säga att ett helt land är mänsklig cancer och jämställa det med ISIS och Hamas som man då i samma andetag fördömer. Men jag skulle nog säga så här. ISIS, Hamas, Putins Ryssland är väsensskilda ting mot Mellanösterns enda demokrati. Kallar du hela landet svepande i den meningen så som den var konstruerad? Det vill säga, du likställer det med ISIS och Hamas. Du påstår att landet ospecificerat i allmänhet är mänsklig cancer. Nej, men det skulle jag nog säga. För då, implicit så säger det, jag tycker att den judiska majoritetsstaten Israel är som mänsklig cancer, och de är lika illa som ISIS och Hamas, vilket de inte med något objektivt mått är.
Menar han också då, eller menar man också då araberna i Israel och de andra minoritetsgrupperna? Som...
Du får fråga Nadim.
Eller ser man dem som någon slags
alltså, jag tror att ibland så använder människor som ogillar Israel. De påstår att Israel är en apartheidstat och den är etniskt judiskt ren, och det är ju inte sant.
Nej, det är det inte. Nej. Verkligen inte.
Och sen använder de det på ett annat sätt ibland. Och de använder det på ett annat sätt när det passar dem. Och då är alltså, eller så här, ibland så är det en apartheidstat som är judiskt helt ren. Och ibland så, till exempel när jag påpekar att Israel används på det här sättet i en tweet, då kommer Elaf in och ska försvara twittraren, som för övrigt redan har bett om ursäkt för den tweeten. Mm. Ja. Så om det nu är så att han har bett om ursäkt för de här tweetsen, Nadim, och anser dem vara olämpliga. Jag drevade ju inte mot honom, utan jag bara noterade vilka som faktiskt stödde just de här åsikterna och tyckte det var onödigt att be om ursäkt för dem. Allt ifrån justitieministern till Agnes Wold.
But Morgan Johansson, he defended him before that tweet about Israel came out, I think. I think so, because there is like, they came out in waves. So there was first like mostly things about SD, basically. And then he went out and defended him. And then later on, the tweet about Israel came out. I think, maybe I'm naive, but I think he would have had more difficulty to defend Nadim in this case.
You're super naive.
But I think so.
It's adorable. But, it becomes you.
But don't you think that they still have at least some problems with openly and explicitly saying that Israel is cancer?
Not really.
Man kan göra ett enkelt experiment. Ett, skulle någon annan kunna säga exakt samma sak och komma undan med det? Jag kan räkna upp rätt många som skulle få så jävla mycket skit av att skriva det. Typ om Hanif Bali hade skrivit så.
Eller rektor Hamid.
Ja. Eller rektor Hamid.
Och det är ju det som är det tydligaste här, för antisemitism är det i båda fallen. Och den som försvarar antisemitism.
Nej. Vänta. Alltså, du kan säkert mycket mer om antisemitism än vad jag kan, men jag tycker du tar det alldeles för långt ifall man ska börja prata om antisemitism i det här fallet. Alltså jag har växt upp med ett hat mot Israel. Det är inte så att man gick omkring och hatade judarna. Det är ju
jag
landet.
Gjorde det.
Vissa uppfattade kanske inte nyanserna i det du fick lära dig som barn. Men...
Vänta nu, jag har inte pratat färdigt. Låt oss få prata till punkt. Jag har träffat Nadim flera gånger. Han har bett om ursäkt för det, och när han har fått frågan kring hur han tänkte, vad han tänkte just specifikt kopplat till det här, så svarar han ju att det är staten Israel har angripit Libanon vid flera tillfälle, och det finns en känslomässig koppling där. Mm. Han har i sitt minne så har han krig och sådana grejer.
Föräldrar, han har flytt från Libanon.
Men vänta, Aron, han kan ju ha haft släktingar som blivit dödade under invasionen.
Ja.
Jag har ju hatat, när jag var yngre så lärde jag mig att hata USA för deras angrepp och vad de har sysslat med i Mellanöstern. Man måste ändå kunna ta det. Jag tänker bara så här, det finns anledning att kunna fördöma antisemitism, rasism och sådär, men i det här fallet, alltså, vi stretchar det för långt och det blir inte trovärdigt någonstans.
Ja, men han verkade stolt i sitt sommarprat över att komma från Libanon, ett land som han flydde ifrån därför att det är ständigt krig där, men han fördömer inte det och kallar inte det landet för mänsklig cancer och jämställer det med Hamas och ISIS.
Aron, det är inte försvar, jag säger bara så här, kolla. Det här med självinsikt...
Men jag får inte tala till punkt.
Jo,
men...
Låt honom få prata till punkt.
Nu har jag tappat bort mig ändå.
Okay. Det här med självinsikt, det är ju inte alla som förmår att ha det. Jag kan bara ta afghaner som exempel. Mm. Många afghaner, mina föräldrar, deras vänner, mina familjemedlemmar... klandrar väst för att man har invaderat Afghanistan och att det är väst liksom, som står för stora misstaget för att Afghanistan inte är ett fredligt land. Sen finns det några andra afghaner, och de är inte så jättemånga, men det finns, som säger så här: hörni, vi hade shitload av problem i Afghanistan innan väst kom in. Liksom 40 olika etniska grupperingar som inte kommer överens. Vi har ett klansamhälle. Vi klarar själva inte av att ha demokrati. Mm. Sen har visserligen väst fuckat upp en del. Men det var inte så att vi var perfekt innan de kom in.
Var inte Sovjet först?
Absolut. Och innan det var det också Indien.
Ända bak till Alexander den store.
Genghis Khan. Ja. Skitsamma. Men nu, USA börjar ju lämna Afghanistan nu. Till 11 september ska de vara helt ute ur landet. Och det sprängs som fan där nu. Talibanerna börjar återigen ta över makten. Mm. Och nu finns det afghaner som för några som veckor sedan var så här: ja, men väst måste ut och, så att vi kan bygga vårt land igen. Mm. Nu börjar man se när väst börjar lämna att fuck, liksom, talibanerna börjar mer och mer ta över. Korruptionen ökar i landet. De som i måndags var mot talibanerna, på tisdag är de på talibanernas sida. Det är fakt. Mm. Men samtidigt, det är svårt att säga väst, kom tillbaka med era arméer, för det är liksom, vi har våra problem i det här landet.
Mm,
det tar tid att komma dit.
Ja, men som jag förstår det så växte Nadim Ghazale upp i Bekadalen under 80-talet. Och jag vet inte riktigt vad ni vet om Bekadalen.
Hur fan vet du det här? Säger han det i sommarpratet?
Nej, det står på hans Wikipedia.
Nej. Det är levande information. Så,
Aron, men jag vet ingenting om det. Men
Bekadalen var under 80-talet Terrorist Training Central. Alltså för hela världens så här marxistiska grupper och islamistiska grupper.
Är inte Hezbollah därifrån också?
Det är de som styr nu. Eller som södra Libanon i princip. Mm. Så ser det ut där nere. Men allt där nere är inte Israels fel. Även om de givetvis är en spelare i det området. Eftersom det hotar dem hela tiden. Så jag har förståelse för om han har starka känslor. Absolut. Men när jag läser det där som han skrev då, då ser jag det som oreflekterad antisemitism.
Okay, but Aaron, you compared him with Hamid Zafar now. And I would say...
Ja, men det gjorde jag därför att så här, jag drevade inte mot Hamid och jag drevade inte mot vad heter han?
But I would say still
Nadim.
Like at least the level of, or at least how clear it was with anti-Semitism, it's much more on Hamid Zafar's posts than in Nadim's.
Absolutely. Mm. But also
svenska.
Ja, okej, förlåt. Skillnaden mellan hur de här behandlas nu är frapperande. Den är enormt frapperande, och det är för att den här typen av uttalanden som Nadim har skrivit på sin Twitter är kutym inom vänstern. Det är jättevanligt att vänstermänniskor skriver sådana här saker. Inga konstigheter.
Jag skulle vilja göra en annan jämförelse, och det är hur det har hanterats jämfört med Peter Springare, polisen. Att när han gick ut, det här var 2018 om ni minns. Det han gjorde var att han gick ut och sa att majoriteten av de våldsbrott jag har framför mig i min skrivbord, invandrare är i majoritet. Och det här var ju Sveriges sämst bevarade hemlighet liksom, i decennier. Och ja, det tog ju hus i helvetet. Han beskriver det, nu är det hans egen ord, man skrev någon krönika i bulletin, att han skulle ta tillbaka det, han skulle be om ursäkt, och att han kallades upp till chefen och försökte få honom sparkad, och det hela slutade med att polismyndigheten köpte ut honom i princip. Men han menar att ingen av så här, etablissemanget var ju på hans sida då. Medan i det här fallet så Morgan Johansson, DN journalister och så många har ju varit på Nadims sida. Mm. Så hans poäng är att beroende på vad man säger så behandlas man lite olika. Jag tycker, fast det som ändå slår mig att...
Det som slår mig är att rektor Hamid skrev det här under falskt namn. Så han visste ju att det här är skitåsikter. Medans...
Fast Nadims Twitterkonto var anonymt på
ja,
den tiden.
Han heter Nadde. Han hade också en anonym konto. Han gick själv ut och sa att han var anonym.
Men alltså, jag har pratat med Nadim. Han, det här är länge sedan. Han ångrar sig. Han står inte för de åsikterna.
Ja.
Någonting som jag reagerar på, det är ju...
Jag har inga problem med det.
Ja, vad bra.
Heller.
Någonting som jag har lite problem med, som jag får lite ont i magen, och det brukar jag få titt som tätt.
Men en sak vill jag fråga dig, Hanif. Därför att han har ju bett om ursäkt för de här tweetsen.
Mm.
Varför har han bett om ursäkt för dem om han inte tycker att de är fel på något sätt? För alltså, jag konstaterar bara, han har jämställt Israel med Hamas, ISIS och mänsklig cancer i en tweet. Ja.
Jag tror ibland så
kan väl hända så... den bästa på fyllan.
Ja.
Liksom.
Ja. Ja.
Men det är antisemitiskt. Så vad, om, han inte, om du inte tycker att det är antisemitiskt, vad är det då han ber om ursäkt för? Förstår du vad jag menar?
Ja, det jag uppfattar framförallt är tonen, språkbruket. Att han var inte etablerad, han visste inte bättre. Och nu...
Men då tror jag dig. Därför att det rimmar med mina fördomar om Nadim. Att han tillhör ett vänsterkomplex där tonen är viktigare än innehållet. Och jag är på andra sidan i den debatten och tycker att innehållet är viktigare än tonen. Så vad du säger till mig är att han har inte bett om ursäkt för innehållet, men för tonen.
Fast om innehållsmässigt, avsikten är inte att... Nu går jag till försvar för hans del.
Ja, absolut,
hans,
men vi har bara roligt.
Jo, men det jag tänker det är att när man ställer frågan till honom, hur kommer det sig att du skriver mänsklig cancer och Israel? Vad tänkte du egentligen? Hur ska man förstå det här? Så svarar han, jag vet inte, jag kan inte förklara det.
Nej, men han kanske tänker att om han hade haft en annan ton, till exempel sagt så här att Israel som statsbildning är att jämföra med abnormal celltillväxt i människan. Alltså cancer.
Ja.
Ja.
Och the Israeli regime instead of Israel.
Ja, och också de är exakt likadana som Hamas och ISIS.
Det är lätt att vara efterklok. Jag reagerar på en annan sak. Mustafa, du reagerar på det också. Det är ju riksdagsledamoten Björn Söder som för mig var också en hårresande tweet som gjorde det nyligen. Där han refererar till att notera att det finns mycket att städa upp på justitiedepartementet efter Morgan Johansson, särskilt inom EMA, enheten för migration och asyl. Därefter finns det att städa upp inom polismyndigheten där olämpliga poliser ska inte jobba som poliser. Mm. Där kände jag så här, wow, nu tar vi det jävligt lugnt.
Jag la upp på Twitter och så skrev Katarina Janouch till mig, vadå, vill du inte ha ordning och reda i landet? Jag vill inte att Björn Söder håller ordning och reda i landet, men jag vill ha ordning och reda i landet. Jag tror ju inte att borgarna skulle typ göra det som Björn Söder vill ha, alltså städa inom polisen och departementet så. Det här är nog mer en sån skrämseltaktik, typ vi håller ögonen på er, säg inte vad ni tycker och... Det är bara det är mer tomma hot och skrämselpropaganda.
Men jag uppfattar det mer som att man inte har koll på rättsprinciperna och att man utifrån att ha en politikerposition vill påverka olika myndigheter. Och det tycker jag rimmar väldigt fel.
Såg du tweeten, Aron?
Ja.
Vad tyckte du om den?
Nej, jag tycker att om man bygger system och sen sätter in sina egna på viktiga platser i det systemet, då korrumperar man vad de här systemen ska syssla med. Så för mig är det väldigt svårt att avgöra idag om inte polisen kanske, precis som många andra myndigheter, är lite för vänsterlutande. Eller jag vet inte.
Men,
jag är inte emot att poliser ska få säga vad de tycker, oavsett vad de tycker. Men när man är polis, då kanske man är det för att man tycker att polismyndighetens uppgift är viktigare än ens eventuella politik.
Alltså, när du säger att polismyndigheten är vänsterorienterad.
Nej, jag säger bara att på viss, alltså så här, det går ju att använda sin utnämningsmakt och det kan ju vara så att det finns nätverk som bara hjälper varandra inom svensk statsförvaltning, för sånt uppstår överallt på hela jorden. Och det är ju så här att
till exempel om jag säger lägg ner public service, då är det för att jag principiellt är emot ett public service. Jag tycker inte staten ska ha den här typen av megafon att kunna liksom styra och ställa över. Och nu är de nervösa liksom för public service därför att de, men tänk vad händer om SD får makten och sen så sätter de in en massa av sina sympatisörer i styrelsen för public servicebolagen. Okej, men aha, men vilka sitter där nu då? Det är ju typ Jan Helin som sitter där nu. Så för mig är det bara, det är principiellt fel med public service därför att det är ett indoktrineringsorgan och det ska lägga ner. Jag skiter i vem som har makten därför att alla som har makten missbrukar det. Och jag kan tänka mig att det här går igenom myndighet efter myndighet i Sverige. Att de politiseras. Och de som sitter vid makten ser till att ha människor som är lojala med dem på så viktiga poster.
Det tror jag också.
Det var en kollega till mig som sa så här, just nu så verkar det som om politikerna dikterar för oss poliser för vad vi bör säga och inte säga och kommunicera ut. Det borde egentligen vara tvärtom. Det vill säga att det är vi poliser som kommunicerar ut vad som händer och politikerna ska rätta sig efter vad vi ser. Men idag är det tvärtom. Ett exempel på det är till exempel, om du går tillbaka nu, hur... Ja, nej, nu är jag på djupt vatten. Det exempel kan inte jag ta för jag kan inte backa upp det. Jag har då några grejer, men jag tar inte upp det här. Men uttalande som polischefer har gjort som inte är helt sanna. Vi tar dem vid ett annat tillfälle. Det är lite
vi tar ett annat avsnitt.
Ja. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja. Ja, som vanligt ett nöje att vara här, grabbar. Högt och lågt och
jag
väldigt
kan inte outa mina misstag som mina chefer har gjort. De har gjort så mycket, jag vill inte få kicken innan.
Nej, men finns det inte en ironi dock i att han, Björn Söder, säger att man ska städa upp i polismyndigheten och hänvisar till Nadim, antar jag då, för saker han har sagt för många år sedan, eller ett visst antal år sedan. Som han nu tar avstånd ifrån sig.
Nej, bara tonen.
Vad säger du?
Bara tonen.
Ja, men om vi leker med tanken att han tar avstånd från det, ja, i och med att han har bett om ursäkt, är inte det ironiskt att partiet som har färskast nazisthistoria, som gång på gång idag säger att liksom, det där är gammalt, vi har kommit förbi det där, vi är ett nytt parti nu, att en representant från det partiet säger att man ska städa undan en person för någonting den har sagt för 5-6 år sedan.
Well, I see your point, but I don't really agree, because there's a difference between, like, he is talking about a person himself that said that, not about the history of a movement. So for example, maybe he would not be as much in standing up for something, or like, maybe not beyond, but it wouldn't be the same thing as someone decades ago that not you said that.
Men Mustafa har ju varit polis och har väl haft problem med polismyndigheten för vad du har velat säga.
Nej, inte nödvändigtvis så.
Kanske inte Peter Springare nivå, men du fick inte ha uniform på dig när du skulle föreläsa och så vidare och så forth.
Det var mer byråkratin än att jag skulle se onödiga saker. Men,
okay, men det är lustigt hur byråkratin alltid slår åt ett visst håll.
Visserligen. Ja. Men om jag hade fortsatt föreläsa i polisuniform och pratat om värderingsfrågor, då hade nog en chef viskat i mitt öra att du tar det lite lugnt nu. Behöver inte gå så djupt in i...
Men beror det på att värderingsfrågor inte ska diskuteras överhuvudtaget eller på grund av de värderingar du har?
Nej, det är mer att om jag skulle på föreläsningar prata om värderingsfrågor mellan Afghanistan och Sverige, om jämställdhet och synen på homosexualitet, så om det sen skulle kopplas ihop med polismyndigheten, att polismyndigheten pekar ut specifikt afghaner för att ha problematiska värderingar, det vill inte polismyndigheten förknippas med. Och de skulle säga, okej, du tar det lite lugnt nu. Det
så
tror jag att man
om
skulle...
Nadim Ghazale blir bokad för att ge föreläsningar, hur är det då?
Det vet jag inte. Alltså, det beror på vad han pratar om.
Nej, men det är bara lustigt det här att det verkar som att olika människor, beroende på vilket politiskt läger de uppfattar sig tillhöra, ska behandlas så här extremt olika som vi ser just nu på Twitter de senaste dagarna.
But Mustafa, is there like some kind of time aspect in it as well? Do you think that it would have been much or like somewhat easier for you to do that today than back then?
Ja, därför att jag var ju liksom rätt först med att börja föreläsa på det sättet under 2015-16.
Mm.
Det var ingen som gjorde det. Och, så jag kommer bara, ah, men jag vill göra det här. Och det, var ingen, det fanns inget annat exempel. Sen när jag slutade och gjorde det själv, då började ju fler. Så nu har vi ju Martin Lazar som är polis i... Vad jobbar han?
Botkyrka.
Botkyrka. Han jobbar ju typ som kommunpolis eller är kommunpolis och jobbar mycket med de här frågorna. Mm. Du har ju gjort det.
Jag gör det fortfarande. Jag kan föreläsa. Mm. Så polismyndigheten har ju genomgått en stor förändring och är mer tillåtande än förut. Men det finns ändå någonting i det du säger, att vissa frågor är mer acceptabla. Andra frågor är inte det inom organisationer kopplat till värderingar.
Och för hur blev ditt sommar? Mustafa,
jag tror
men du var ju en trailblazer, klart att du måste fått sommarprata.
Jag tror att
om du liksom var först,
jag tror
då är att, du som är intressant, det är dig man vill höra.
Jag tror att det finns
ett inslag när du var med i Agenda där du sa att det finns andra som säger att man ska bestraffa hela släkten, och där försvann Mustafa ur rampljuset.
Jag pratade om kollektiv bestraffning.
Du sa att det är afghanpojkarna som säger så.
Ja, precis.
Och att man ska kunna tänka tanken.
Jag tror att för att kunna få släppas in i den värmen och kanske få sommarprata, så ska man vara lite kaxig men inte för kaxig, lite exotisk men inte för exotisk, och man ska inte ha en podd med Chang Frick och sista måltiden och bjuda in Aron Flam två tillfällen.
Nej, men de kunde ju gett dig sommarpratet strax efter att du skrev den där boken med Jens Ganman.
Jens Ganman ska man inte skriva en bok tillsammans med heller. Men du Aron, din hycklare, du har typ sommarpratat, din jävel. Du var med Alexander Bard sommarprat.
Men han orkade inte skriva manus. Och jag får honom alltid att prata. Alltså därför att han vill överrösta mig. Vilket han alltid lyckas med. Så jag fick vara bollplank. Och sen så klippte de mig så att jag skulle framstå så dåligt som möjligt. Och han så bra som möjligt.
Det var innan han var bränd ju för sig, va?
Det här var innan han var bränd. Inga fler sommar för Alexander.
But I want to say this thing about the police that maybe they are much more willing to let policemen like give lectures and so on right now. This is interesting because to me this reflects some kind of a shift in culture, not necessarily a bureaucratic shift, but more a shift in like the culture of Sweden somewhat. There are a lot of things that a few years ago were totally unacceptable to say, and now everybody is like taking them as kind of like, you know, given facts. And I'm a bit worried that things move a bit too fast.
Ja.
A bit too fast.
Jag vet precis vad du menar. Alltså när jag läser typ min första text jag skrev för Dagens Samhälle, då var rubriken "Våga prata om svenska normer". Och den fick en jäkla stort genomslag. Jag fick så många meddelanden av så här svenskar runt om i landet som var, det här är precis vad vi behöver. Alltså, om jag hade skrivit den nu, idag, våga prata om svenska normer, vad är det för jävla PK? Den hade inte gått hem någonstans. Den hade knappt publicerats.
But you know, this is also a bit scary because there seems to be the zeitgeist of Swedes because of this consensus culture gets uniform pretty quickly. And it moves at a very fast pace. And I'm a bit worried about, because they can tend to be rational sometimes, but also sometimes very irrational and somewhat dogmatic. So I'm a bit worried what would happen when they have had enough.
Så jag tror vi är en skottlossning på Strandvägen ifrån att Socialdemokraterna ska bara copy-pasta SDs partiprogram full force, alla kommer anpassa sig efter ledet, och så är det inget mer med det. För så har vi alltid tyckt.
Just det, kommer ni ihåg förra avsnittet, då pratade vi om sossarnas olika förslag i den här programmen, partiprogrammet, 34 punkter.
Just det.
Och en av punkterna var ju just att vid grov brottslighet, om man är ung vid grov brottslighet, om man har begått ett brott och går ytterligare brott, då ska de ju slopa straffrabatten. Och det kom ju nu. Redan nu kom ju förslaget.
Igår hade de en presskonferens.
Alltså det kommer ju ske. Det är bara det att sossarna copy-pastar långsamt. Exakt. Arbetar sig. Och sen så lyckas de urholka allting. Alltså för sossarna var ju liksom nationalistiska arbetare och socialistiska arbetare i ett. Och nu är de två. Men, så det kommer ju. Men frågan är om det inte kommer vara så att SD får en chans först.
Did you read that post of Nima Dervish on Facebook? He started
writing again.
Yes, and he had this this post, which was somewhat interesting. He was say it's an open letter to immigrant debattörer.
Typ Jones.
No, more like he was mostly focusing on Ilaf Ali and Nadim Azala, that they should not like. How to say?
Inte
like,
pissa på svenskarna.
Pissa på svenskarna för mycket, because there is a breaking point, and he's saying that maybe that breaking point is near. And I'm like kind of like rephrasing what he was writing, and that that maybe Swedes have thought like, okay, Islamister och hijabister and so on, they don't like us, but at least we have those like more. Lagom invandrare, mm-hmm. like Nadim and Ilaf and so on our side. Men tänk om de också hatar oss. And he was saying something that I reflected on a bit, that to quote him now, he said, or he wrote, jag är faktiskt lite förvånad som lättad över att vi inte har drabbats av fler lasarmän i Sverige. Hade sakerna som hänt i Sverige begåtts i våra hemländer av någon minoritet hade gatorna färgats av blod. And that I had said several times about Egypt, for example. Egyptians would not have taken this from any minority.
Ja, vad fan, de plockade in två kineser som grillade.
but isn't it true also that Egypt, alltså att Egypten, förlåt, att Egypten har ett väldigt bra minoritetskaxighetsförebyggande program där de i förväg attackerar alla minoriteter så att de inte ska bli kaxiga.
I mean, we had like, I know, but we had like, I remember like about 10 years ago or something, we had refugees from Ethiopia or some African land in the south, and who came, and they were just on the street and sleeping on the streets and stuff. They were not like asking anything of the state, or I think maybe they started to ask for something. Then the police just like went in and just massacred them. Not necessarily killed them, but they beat the shit out of them.
Hunted them all over Sinai to Israel.
För att gå tillbaka till det där.
Actually, yes, I think so.
South of Tel Aviv, there's a big black community now, African. Mm. Not necessarily Jewish African.
För att gå tillbaka till inlägget. Om att inte pissa på svenskarna med vita privilegier och rasism och sådär, för att det kommer komma en breaking point. För att problematisera det lite, du får samtidigt pissa på svenskarna på andra sätt. Du får säga att svenskar är hycklare som påstår gilla mångkultur fast de vill inte ha det på sin bakgård. Du får pissa på svenskarna och säga att de godhet signalerar fast egentligen står de inte bakom det. Det gillar ju okay, de svenskar som hatar de andra svenskarna. Förstår ni vad jag menar?
Nej, jag förstår det.
Så du får pissa på svenskarna, men på ett sätt så att det går hem hos de andra svenskarna.
Ja, du får pissa på det gamla etablissemanget, ja. Hur mycket du vill. Typ så.
Vad är det gamla etablissemanget?
Nej, men alltså de gamla partierna som har suttit där, medier.
Gammal media eller gammal.
Ja, exakt.
Men du kan inte gå emot grundvärderingar som jämställdhet. Då är du körd.
Ja, men jag tror bara det är olika regler för olika grupper.
Mm. Hörrni, fan vad gott det har varit med en kebabpizza nu.
Fucking kebab!
Vänta.
Mustafa har planerat att han ska säga någonting. Mustafa, vad har du skrivit in?
Okej, lyssna på det här. Det här är faktiskt lite roligt.
Men jag bedömer att vi har läget under kontroll och att det är stabilt.
De uppgifter som vi har är att det har förekommit att de blev hotade med en rakblad, att gisslan har begärt helikopter och att de ville ha kebabpizza. Kan du bekräfta de här uppgifterna?
Vi har inga uppgifter om vapen än så länge. Däremot kan jag bekräfta att man begärde vissa saker i utbyte mot att vi har delat ut pizza.
Det är en
fucking parodi.
Fucking parodi.
Det här är om Grotesco hade gjort en sketch.
Ja. Vad är det för någonting då?
Nej, men det är aktuellt. Det är polisens talesperson som pratar med reportern.
We live in a simulation.
Har du missat det här?
I have a vacation state of mind. Jag
sa det. Vem vill berätta för Aron?
Alltså, vem är som är mest påläst?
Askan berättar.
Det finns en anstalt, säkerhetsklass 1.
Eskilstuna.
Exakt. Det är högsta säkerhetsklassen. Det är liksom extremt farliga brottslingar.
Mördare.
Mördare.
Det är de som är bäst. Liksom.
De är bäst.
De är bäst av sämst. Mm.
Två fångar som sitter inne plockar två gisslan. Så här fångvaktare.
Jaha, okay.
Och så barrikaderar de sig med de här rakbladvapnena. Då. Mm. Så barrikaderar de
Shanks.
Sig... Va?
Med shanks.
Ja, exakt. Chivs.
Ja, chivs. Chivs. Så heter det. Sorry.
Och sen ska de ställa krav.
Berätta om båda kraven.
Ja, så självklart vill de ha en helikopter.
Alla vill ha en helikopter. Jetski också om det skulle gå.
Men för att släppa en gisslan medan förhandlingen pågår så vill de ha 20 kebabpizzor.
Från samma ställe.
Va?
Från samma ställe.
But you know what's
eller vill de ha 20 olika kebabpizzor?
De har 20 kebabpizzor till alla som är internerade där.
Okay. Det här är socialism.
And they gave it to them. And the poor pizza baker did not get the money.
Ja, polisen betalade inte pizzabagaren.
Polisen betalade inte.
Nej, de gick in och hämtade pizzorna, betalade inte honom. Sen levererade de pizzorna till fångarna. De fick ju ingen helikopter. Sen löste det sig. Men jag tror ju att de här två mördarna de vill ju inte ha helikoptern. Alltså, de är ju
vill de bara ha pizza?
De är ju kungar på anstalten. Ja,
imagine the status.
Alltså, amerikansk polis på film. Stopp, jag behöver din bil. Ja. FBI, jag tar din bil. Svensk polis på film. Stopp, jag måste ha din pizzaugn. Ge mig 20 kebabpizzor.
But I'm imagining like the pizza baker. He's like, okay, some business now. 20 pizzas. Where's the fucking money? And he's like, you know, this fucking crime is not paying at all. We're getting like abused by criminals. And then when the criminals demand pizza, the police doesn't give us the money.
Men alltså,
something's gotta give.
De här två mördarna på anstalten, alltså, tänk efter. De driver ju med Sverige. De driver med svensk polis. De driver med svensk kriminalvård. De var ju inte allvarliga med att komma därifrån med en fucking helikopter. Nej, de är nu kungar på anstalten.
Alla, de vill ha pizza.
De är där på livstid nu. Mm. Även om deras cellkamrater lämnar och det kommer nya, de nya kommer att säga, hej, där är de där två!
The legends!
Kebabkungarna!
De har fått betalt nu, såg jag. Jag skulle vilja ringa pizzerian annars.
Jag har ringt honom hela dagen, han svarar inte.
Ah, okay.
Vi var ju sista...
Fler som kom på den idén skulle jag tro.
Ja, men vi var ju beredda att skänka pengarna
inte
till
vi,
pizzerian.
Mustafa ville skänka pengar.
I saw that kriminalvården on Twitter have like written a tweet just about that they have paid now. This is like I'm starting to really think that this is a simulation.
Fast om man får så här, vi kan ju driva om att de har fixat kebabpizza och sånt där. Men föreställ dig om det var Mustafa, din pappa, som var liksom kidnappad. Det är klart att man skulle betala med pizzor. Alltså när man har en gisslansituation, det viktigaste, nu bara leker jag liksom som att jag kan inte riktigt den här frågan, men det viktigaste är att frita gisslan. Du kan ju inte ha gisslan, för de kan ju skada sig, de kan ju dö i värsta fall. Så man gör ju det mesta man kan för att frita gisslan. Sen så ska ju de där andra straffas. Föreställ dig om det var dina barn eller föräldrar som var gisslanstagna.
Men det är klart att det var bra att de gav dem pizzorna.
Alltså, så du tycker att det var bra?
Ja, herregud. Fan, om du vill ha 20 kebabpizza, det är klart att du ska ha kebabpizzorna.
But what would happen, like, instead of pizza, they kind of like...
Romlös pizza.
No, they kind of like... They wanted to have a sex worker.
Ooh. For example. Ja, ser du vad jag menar? Han fick det hand om sex igen.
Yeah.
Det går inte ett avsnitt utan att du kommer in på sex.
Let me be.
Har du...
Let me be. What's your problem with that? You're a Taliban, you're a conservative Taliban.
Nej.
Who doesn't like to talk about
du
sex?
Du är en sexmissbrukare.
Va? Varför?
No,
He's just from a, han har inte vuxit upp här, så han är inte liksom jämställdhetsintegrerad än. Men du och jag är, eller hur? När kände du senast lust för en kvinna? Det har väl inte hänt på många år.
Nej, men jag håller det för mig själv.
Varför?
Hur lyckas du komma in varje gång?
Okay, this is interesting.
Nej,
what's,
det,
your
det, 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 okay.
What's your sensitivity about this issue?
Det är inte sensitivity. Det är
att, what is it?
Jag är bara fascinerad. Jag förstår ju var du kommer ifrån. Alltså bokstavligen.
Arabien.
Ja, exakt. Nej, det är bara intressant.
Mm. Men, det där, men fan, om de hade bett om en sexworker, vad hade hänt?
Men alltså, de kunde be en sån här massage. Vad heter den här massagen?
Joni massage.
Lingam, om det är för män.
Jag älskar att Aron inte har följt med gisslandramat. Joni massage, det har du följt.
Jag har människor i mitt liv som håller mig ajour med vad som verkligen är viktigt. Och ja. Och där var det också frapperande hyckleri.
Ja, du menar att det är ett loophole i...
Loophole? Det här, nej, det är klart att det är prostitution.
Men det är en bra prostitution, det är andra sidan.
Exakt. Olika regler för olika människor.
Tänk om de på riktigt ville ha en helikopter. Alltså, tänk om de ringde. Bara, vill helikopter? Och de bara, ja men... Vem ska köra den? Han bara, du kan köra den. Nej. Det var tyst. Vi vill ha pizzor. 20 stycken pizzor.
Det ska ju vara en stor helikopter om de ska flyga därifrån med pizzorna.
But guys, did you see this? What's her face? Lina Stenberg from Aftonbladet.
Lina Stenberg är journalisten som publicerade en artikel om sista måltiden med oss i Paolo i samma bild, där alla Hanifs är i samma bild. Det är Lina Stenberg.
So she's just like wrote a tweet today. Fast nu får väl Liberalerna bestämma sig. Antingen är man för SD och Breivik, eller så är man inte.
Vad är bakgrunden till det där texten?
Jo, men Robert Hanna la upp
och vi
tweet.
Som bara är för Breivik. Hur är det med oss egentligen? Vad tycker du?
Alltså, det verkar som att sossarna har bestämt sig för sin strategi inför nästa val. Och det är att full som bananas på samma taktik som man haft i många år nu, 2014 och 2010 också, att så här, smutskastning i princip.
Mm. De har inte lärt sig någonting.
Nej, men jag tror att det är värre än så. Det är att man har inga egna idéer. Just det. Så då ska man köra på smutskastningen. Och att man går ut och anklagar liksom, Nyamko och Robert Hanna, som har i många år pratat om IS och extremism och allt det där. Att säga att så här, men, ni får bestämma er. Är ni för Breivik och SD eller inte? Mm. Alltså, det började med att Liberalerna gick ut på Twitter och sa att idag är minnesdagen för Utöja och det där, och att våra tankar går till familjerna, och att låt oss ta det som en påminnelse om att aldrig gå hög, eller extremismen i till följes eller någonting. Och under den tweeten gick det bananas.
Annika Strandhäll.
Aftonbladets ledarsida. Idag var det så här, Twitter är ju en mörk plattform allmänhet, men idag var det fucking mörkt.
Under semestern nu så läser jag bara Twitter när jag är på toaletten. därför att det passar på något sätt. Och jag såg det där som Annika Strandhäll skrev. Och det är roligt, tänkte jag, hur många vänstermänniskor som idag skriver saker som politisera inte Utöja. Och rösta inte på SD, för då blir det som på Utöja.
Nor they, at least they are for politicizing Utöja, men inte till exempel Flemingsberg. The children that were shot, for example. There is like
Chang
something.
Skrev väldigt bra om det på sin tidning idag, såg ni det?
Mm. Ja, berätta.
Ska vi ringa honom istället så får han berätta själv?
Ja, absolut.
Fan, jag måste bara berätta att Chang har varit borta nästan i 2-3 veckor.
Mm. Och hur mycket bättre har den här podden blivit?
Det har blivit, alltså, jag tycker det är skönt, för det känns som om jag får vara mig själv mycket mer. Och jag har inte blivit hånad och häcklad. Jag är rädd för att när han kommer komma tillbaka så kommer han gå bananas på mig.
Mm-hmm.
Det känns som att jag har fått lite utrymme att prata lite mer än vanligt. Och sen så har jag inte fått, han har ju inte sagt så mycket sjuka grejer. Han har ju faktiskt varit väldigt nyanserad när vi har pratat med honom i telefon. Han har blivit en helt annan chang.
Det är för att han var lite annorlunda när jag pratade med honom häromdagen faktiskt.
Det är för att varje gång han ringer så är hans fru i närheten.
Mm-hmm.
Okej. Okay.
Ja.
Tjena, tjena.
Hej,
vi sitter och spelar in. Vi har Aron här med oss.
Aron Flam.
Flam, Aron Flam. Ja.
Vi snackade om din text som du skrev idag.
Ja.
Kan du göra en recap? Vad ville du få fram med den?
Okej. Okay. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får manga fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.